Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Är inspelningen igång? Hallå?
Nu är reserven igång också, så nu kör vi, Kalle.
Hej och välkommen till Event om katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och jag låter lite förkyld, sa Patrik, innan vi börjar spela in. Men det är jag inte. Hur är det med dig, Patrik?
Ja, det är... det är mycket, men... annars är det så himla bra. Men jag får mölja ordentligt ett par veckor på raken här nu, så blir det bra.
Sen blir det sommarlov, eller?
Nej, det blir det inte. Men, eller ja, vad, jag brukar ju säga det att jag tog ledigt 2005. Sen har jag bara gjort vad jag vill hela tiden.
Ja, härligt.
Så jag vet inte, jag kanske alltid är ledig. Men å andra sidan så kan man nog nästan säga att jag aldrig är ledig heller.
Alltså, så där brukar jag svara på sådana frågor också. Jag jobbar alltid och jag jobbar aldrig.
Nej, precis. Det beror på hur man ser på det.
Du, det har varit intensivt här hemma på gården senaste tiden. Vi har haft problem med hagarna framförallt.
Mm.
Jag var... på svensexekryssning i helgen. En kompis med mig ska gifta sig. Och då lurade vi iväg honom och åkte på kryssning till Helsingfors. Och när jag vaknar på vägen hem, alltså lördag morgon, så går min hyttkamrat Peter in på Facebook. Han bor här i närheten och är med i samma grupp för sommarstugområdet som ligger här precis bredvid oss. Och han säger då: era kossor verkar rymt. och det lustiga är att de gjorde det. Sist de gjorde det, då hade Britta haft möhippa för den andra personen som ska gifta sig. Alltså då rymde de också. Men så jag får det där meddelandet då på båten. Och det är inte mycket jag kan göra. Jag är liksom i Stockholms ytterskärgård, grovt bakfull. Och kossorna har gått långt. Och jag kan liksom inte riktigt förstå varför de har gjort det. Men det har de i alla fall. Så jag börjar ringa in hjälp här hemma. För att Britta är ensam med barnen, så jag tänker att jag ska fixa några andras kompisar som kan komma och hjälpa till. Britta ger sig också ut. Det ringer en man, inte från sommarstugområdet här vid oss, utan från nästa sommarstugområde. Alltså en halv mil bort.
Mm.
Och har kossorna i sin trädgård.
Som just står och äter upp hela rabatten, eller?
Alltså de är så jävla matglada, de där kossorna. Men jag vet inte ens om det blev några skador. Jag har liksom inte orkat gräva i det. Men till slut så hittar Britta åt de där kossorna och börjar leda dem hem då med en hink med vete. Mm. Och hon går hem. Jag hinner liksom av färjan, hinner ut, hinner på vägen hem köpa något så här extra gott pelletsfoder. Som är lite mer som start för kossor. Och det var tur, för att de lästa på det där vetet efter en stund. Men då funkar den här pelletsmaten svinbra. Det slutade med att jag satt på lämmen på pickuppen med en hink. Och Britta körde och försökte hålla liksom en hastighet som var lite snabbare än kossorna hela tiden. Så att de skulle liksom bli peppade på att följa efter utan att kunna ta hinken. För de är så jävla starka. De trycker bara ner. Alltså de kan ju bryta sönder en hink med sin haka. Men efter många om och med hand så fick vi hem dem. Och när vi kom hem så såg jag då att de hade ju rivit. Jag har liksom en sektion där det inte är elstängsel, för där är grinden och så vidare. Där hade de bara gått rakt igenom. Så märk väl att jag kommer direkt från den här två dygns svensexan. Och sen så får jag då köra elstängsel fix i 5 timmar här hemma. Och det går, för det som händer också när vi är på väg när vi är på väg in på gården här, så går vi förbi fårhagen, och fåren blir så jävla triggade av att jag går och viftar med en hink med god mat, så då hoppar de över sitt staket. Så jag får, sista biten får jag som är med kossorna och fåren in i kossornas hage. Så då måste jag sen få tillbaka fåren till sin gamla hage. Och det visar sig att aggregatet där har lagt av. Det har varit ett stort åskoväder. Kan det sabba elstängsel eller?
Jajamensan. Det slår ju sönder hur mycket elstängsel och aggregat som helst. Det är ja, aggregaten är som går. Ja, precis. De kan ju spränga. De far iväg i fliser ibland, de där.
Jaha. Ja, för det här är bara dött.
Mm. Ja, det måste du måste något. Ha ett åskskydd på.
Hur gör man då?
De kostar inte mycket. 100-150 kronor.
Okay.
Och så följer du instruktionen hur du kopplar in dem, och det är ju helt enkelt att det som händer i funktionen, det är ju att när åskan slår ner, du vet, det är ju en lång tråd,
ja.
Och den ska ju vara aggregatet måste ju vara väl jordat, så att det är ju liksom en ledning rätt ner i backen egentligen, och då går den ju via aggregatet ner, och då slår den ju sönder den, va?
Just det.
Mm. Och då sätter du upp en sån här istället som sitter med ett litet hopp, soppa, så att det inte slår normalt sett, men om åskan kommer så hoppar det över ett,
för då blir
det så jävla
krallig laddning, så då hoppar den över det där.
Precis, och då sitter den direkt ner i jorden, så går den förbi aggregatet istället. Då.
Jag hatar elstängsel så mycket. Ja.
Men du måste bara säga, det är ju så här på den här nivån att en del, vad ska vi säga, mer kända märken, de har ju alltså så här att du ingår en åskgaranti om du använder sånt åskskydd då.
Okej. Okay.
Så det är viktigt att göra det, annars får man byta aggregat ganska ofta. Då räcker det inte att ha tre, Kalle.
Nej.
Inte om man ska vara lite långsiktig.
Till slut, efter många om och men, fick jag då ordning på elen i kohagen. Det visade sig, jag har ju tidigare satt fårstängsel där och sen satt tråd för att öka skyddet, så att kossorna inte lägger sig på stängslet och bara går ut. Och det här stängslet låg då emot tråden på ett ställe. När jag hittade det så petade jag loss det, och då fick jag en sån jävla stöt, så då insåg jag att nu funkar det igen. Sen har jag problemet då, då hade jag problemet att det fanns ingen el i fårhagen. Då har jag en gammal hage där jag hade bagglammen tidigare. Den elen funkar inte heller, så jag fick hålla på med det jättelänge. Och sen har jag problemet att griskultingarna bara rymmer hela tiden. Så då, för att då, den understa tråden, de hade ju bökat upp jord på den och så fick jag hålla på och fixa med det. Och jorda bättre, för jag har förstått då att man måste jorda ordentligt, tillräckligt många jordspett.
Så är det.
Och nu får kultingarna stöt när de springer ut. så då står de och laddar som fan. De är rädda för staketet, men de tycker ändå att det är värt det. Så man hör dem springer och tjuter. Så det är ett fall framåt, kan man säga. Till saken har också att jag i samband med det här skulle avyttra två av mina griskultingar. Det är en bekant på internet som var sugen på att skaffa två grisar till, och han kom då förra veckan och skulle försöka fånga två kultingar till honom, och det gick absolut inte. Alltså vi höll på i 5 timmar för att fånga de där kultingarna, lika länge som jag på med elstängslen. Kul. Det började med att jag hällde ut, de är ju väldigt liksom tama när jag häller ut mat, då kommer de fram och sådär. Så då tog jag en med en gäddhov, och sen när jag skulle lyfta ur den ur hagen, då vek sig gäddhoven och gick sönder. Sen var de ju gode rädda för mig, de här kultingarna. De är ju smarta, fåren är ju liksom, där börjar man ju om på ruta 1 hela tiden. De gör ju bara samma sak om och om igen.
Ja.
Men kultingarna lär sig ju. Så de blev ju väldigt misstänksamma mot mig. Och jag höll på och försökte fånga med lasso. Och jag stängde in dem i deras skjul. Och jag försökte bygga något av de gamla hundgårdssektioner för att folla in dem. Och ingenting funkade. Till slut fick jag ge upp. Och den här killen som hade kört långt för att få två grisar, han fick åka hem igen.
Men alltså jag bara sitter och tänker på att man bara kan hoppas att filmaren var där. Vilket material du skulle ha till dina tv-program.
Tyvärr så var det inte det. Men vi tog revansch igår. För då var vi... Han är tillbaka till Stockholm idag, den här killen. Som klagade grisarna. Så igår så bestämde jag mig för, nu ska jag fan fånga in två grisar till honom. Och stoppa en spilta i ladan då, så att jag har dem redo för honom idag. Så då byggde jag en folla av lastpallar.
Mm.
Byggde den vid kanten på hagen, så jag skulle slippa gå genom hagen med en skrikande kulting. För att mammorna blir ju arga, liksom. Så då försökte jag liksom få in två stycken där. Och det gick bra. En mamma kom in också. Hon hoppade över ledigt. Så jag gick in och tog en kulting då, som jag hade fångat in där. Och den började skrika. Och Britta, jag hade glömt att säga till Britta och Björn att de skulle bara skrika jättemycket. Så att de blev jätterädda. Och... ja, då, nu här var ju filmarna med, så här får ni se i tv sen. Det var en riktig pärs. Alltså Britta blev jätterädd. Och Björn blev jätterädd. Och mammorna, suggorna började ju liksom, de blev jättearga. Och började försöka springa efter mig. Och då fick jag skrika till Britta och sätta på elen igen. Och jag hade inte gått igenom med henne hur man gjorde.
Barn kidnappning, det är klart de blir förbannade, ja, Kalle. De där fattar ju så mycket, vet du,
ja, det var väldigt tydligt. Men ja. De verkar också lägga det bakom sig ganska snabbt. För jag sprang in med den där, en gris då i ladan, en kulting, och lämnade den där. Och när jag kom tillbaka, då var allt lugnt i hagen igen. Då var
De är bra på krishantering.
Precis, alltså de verkar vara vana vid svinn, ja. På ett arvsplan.
Mm.
Men och sen så var det då, skulle jag få in en ny. Och då, jag hade fått in två kultingar då. Jag lyckades ta en och springa. Jag trodde den andra skulle vara kvar när jag kom tillbaka. Men då hade den också hoppat över. De är jävligt, alltså en kulting som hoppar över en lastpall. Det tyckte jag var mäktigt. Men då kunde jag sticka ner pinnar som ett fort i lastpallarna. Så det blev som ett staket av döda grenar runt. Och efter många om och men fick jag in en kulting till. Och lyckades ta den och kuta med den, och den skrek. Och nu är de i spiltan i ladan och väntar på att få åka till Vemdalen där de ska bo.
Finns nog ingenting som kan skrika som en kulting då?
Nej, ja, det är verkligen helt, det är sånt avgrunds. Men från jakten är man ju liksom lite van i den där situationen, så att jag ångrar jättemycket att jag inte förberedde resten av familjen på det.
Precis. Nej, men alltså det här med hur spänstiga grisar är, alltså. De ser ju ganska korta ben och stora och klumpiga. Alltså jag hade ju Piglet och Hamlet här, de sista två grisarna. Det är många år sedan nu, men hon var ju helt otrolig, alltså. Och det var nästan som att smilgroparna hängde varje gång hon var görlycklig och bara hoppa rätt över det här elstängslet. Alltså ett sånt här elfårnät då, va?
Ja.
Och sen, ja, jag hade ju köpt tusentals lökar överallt här i trädgården. Påskliljor och allt möjligt. Oh, hon åt upp, hon älskar ju de där. Hon rensar varenda överallt, vet du.
Oh.
Mm. Men hon blev stor och fin sen.
Kul. Nej, men för att det var också läskigt, för att mitt staket är ju exakt lika högt som de här lastpallarna, så du inser att de kan ju hoppa över mitt elstaket. Men jag tror att de liksom tog spjärn lite mot lastpallarna, och det vill de nog inte göra på eltråden. Så än så länge håller sig suggorna inne i hagen.
Men den är ju 80 bred, va, om du lägger en pall ner, så att det är inte så högt, vet du. De elfårnäten jag hade, de var ju 90. Det hoppar hon ju över. När hon var alltså stor.
Just det.
De var riktigt stora där i... ja, när hon åt upp lökarna där, så var hon väl inte jättestor kanske. Men hon fortsatte sen att rymma och så. Så att...
jag tänkte vi kunde prata lite om det här med elstaket. För att jag har nämligen stött på två stycken. Dels min farsa, som är väldigt nära bekant till mig. Men sen också en annan bekant, grusnisse, som jag köper grus av. Jag träffade honom på granngården igår, och han skulle vara där för att köpa elstängselgrejer, för han skulle nu hänga in sina odlingar för att rådjuren käkar upp allt som de odlar. Och det är samma som min farsa har haft problem med, så han har också byggt ett elstängsel nu. Och jag tänker att det kanske är många som lyssnar som har kommit igång med odlingen, som nu är less på att irriterande idisslare gör entré och äter upp det som de har odlat. Så ska vi ha en snabb guide i elstängsel? Kanske också för min skull.
Mm. Ja, alltså just när det gäller rådjur och även älgar ska jag nog säga, så ja, alltså de hoppar ju över ganska höga stängsel de, och grisar är förvånansvärt, så är, jag tror de har höjt viltstängslarna längs vägarna till 280 eller någonting nu va.
Ja.
Men jag kan väl säga då, just på det temat, eftersom du just tar det här och hängna in odlingar och sånt då.
Mm.
Jag har ju ett plantskyddsstängsel runt mitt just av den anledningen. Alltså jag lärde mig, dels har jag ju hundarna då, så jag har en hundhage, men de är duktiga på att ta sig ut ändå va? Så jag har GPS på dem, så jag fångar in dem väldigt fort om man gör det, med larm på. Men rådjur och älg har jag aldrig haft problem med, i kombination då alltså med att vi är här och det stängslet. De kan hoppa över om de vill, det är ändå 70 högt då.
Mm.
Men de har aldrig gjort det. Så det är ju liksom en grundförutsättning för jag ska kunna hålla på med mina äppleträd och grönsaksodlingar och så här. Va? Det är för mycket natur här, för nära inpå annars.
Mm.
Så det funkar väldigt bra. Så det kan jag säga. Det, och det går också att ha som spaljé. Det är perfekt som spaljé va. Men det är en investering, och det är i och för sig med elnät och elstängsel också. De är inte jättebilliga va.
Nej.
Men jag tror nästan jag skulle rekommendera det också. Eller istället i så fall just för att hänga in. Om det är mer permanenta ställen och så va. Fördelen med de här elstängslerna, det är ju ofta att de är... De går att göra permanenta också, men många av dem är ju flyttbara, va? Så är det.
Och ganska, alltså själva tråden och så är ju ganska lätt att få upp. Alltså det känns inte så övermäktigt att sätta upp ett sånt staket.
Nej, det är ju det. Det är ju en jätteinvestering i arbete och så, att sätta upp ett riktigt stängsel då, va?
Ja.
Så är det. Men å andra sidan, köper du bra grejer så kanske det står i 30-40 år, va?
Mm.
Så är det. Du gör en grej för resten av livet nästan.
Ja, det låter ju härligt.
Ja, det är ju det. Det är lite så som de tänkte förr när de gjorde det. Det gick åt så mycket arbete till allting. Så när man gjorde det så var man ju tvungen att göra det. Så det höll några generationer. Va?
Ja.
Ja, och det var ju ofta ens egna som tog över och så för också. Då drev det vidare, så då jobbar man ju för dem. Va?
Just det. Men om man nu i alla fall är sugen på att sätta upp ett elstängsel, så det som är viktigt att tänka på, det är ju dels att det, liksom, tråden ska inte ligga emot någonting, för att då försvinner elen ut där. Men sen är det det här med jordningen.
Mm.
Och då undrar jag, min fråga till dig, man rekommenderar sig att köpa jordspett som man bankar ner i jorden. Som man sen ansluter till aggregatet med en tråd. Borde man inte kunna gräva ner en lång remsa istället?
Jo, kan du absolut göra. Jag har själv funderat på om inte jag skulle... Ja, det var så här när jag grävde ner min elledning, alltså kraftledningen till huset.
Mm.
Det kommer ifrån grannens elskåp då.
Mm.
Alltså, på, ja, rätt inkopplat. Och då är det så här att då passade jag på nämligen att lägga ner en kopparvajer.
Jaha.
Och den ligger ovanför då. Så den kommer upp. Så den ligger alltså 150 meter ner i backen här va, på bra djup då. Så jag funderar på att sätta ett elaggregat centralt. Som jag jordar i den. För då får du ju en superjordning helt enkelt.
Ja, det låter helt otroligt bra.
Ja, det är det. Men annars så... Är väl grundregeln ungefär, ska vi se, är det en meter jordspett per jol eller någonting sånt där?
Det har jag läst på om sista dagarna.
Visst är det så?
Oh.
Ja. Och det innebär att har du ett aggregat på 4 jol då, ett ganska kraftigt, så det är ju stor energi det kommer i varje stöt då. Och då, det gör ju då också att den klarar av mer gräs.
Mm.
Och fortfarande generera en stöt en lång sträcka då va? Så att
ja, men för jag har ju fått ordning på mitt ena aggregat, och där har jag nu liksom, den hade proffsigt en digital display så man kunde se där jordningen, tror jag är, den visar en siffra som är, vad visar den för siffra då? Det står liksom 0 nu när det är bra.
Mm.
Och så stod det 2 när det var dåligt. Vad betyder det?
Du, jag vet inte, jag funderar snabbt där, men jag kan faktiskt, vet faktiskt inte det. Om det är en skala eller om det är...
Eller så är det noll, kanske inte är bra, men att jag tror det. Nu, jag har bra, bra tryck i strömmen i alla fall.
Ja, men då fungerar det.
Men i mitt andra aggregat så får jag faktiskt fortfarande röd blinkande på jordningen. Fast jag slog i 5 nya spett igår.
Mm. Och jag förstår det, hur har du det med fukt i backen och så nu? Är det torrt eller är det...
Ja, men det är ju ganska torrt. Men jag får slå ner dem en meter i marken. Där borde det vara...
Mm. Ja, du har ju lera också.
Exakt.
Men det, varför jag tar det, det är därför att det är väldigt bra om du kan sätta jordspetten där du har en fuktigare plats, va? En låglänt plats.
Ja, men det, alltså det är ju det. Jag, det här är ju vid Grishagen. Det är ju nere i gamla sjöbotten här nere.
Mm.
Jag hörde med en annan grej som man kan göra också, att man drar en jordtråd runt hela hagen och så kan man dra ner spett på massa olika ställen.
Ja, precis. Och du har ju vissa nät har jag sett där de har plus och minus i nätet.
Mm.
För det blir nog förvirrande för många det här, men det är ju det här att det ska ju gå ström ifrån plus till minus, kan man säga, eller mellan dem.
Mm.
Och då är det ju så här att då är backen den ena polen. Det är ju därför man sätter jordspetten.
Mm.
Och då om du har 9000 volt så är det ju mellan tråden och marken de här 9000 volten är. Mm. Så om du står barfota och tar i fuktigt gräs och tar i den här tråden, då går det ju mellan plus och minus igenom din kropp, alltså från tråden ner i marken.
Jo tack.
Ja. Jo, du brukar ju använda dig som provare. Det är inte bra att göra det där för ofta, Kalle. Man ska vara lite för speciellt om du har kraftigare aggregat som jag tror du har, va?
Mm.
Det är... du får skaffa en riktig provare istället.
Ja, men jag har en.
Ja, använd den istället då. Och så stäng av stängslet när du jobbar med det.
Ja, det tror jag är bra tips.
Ja, det är väldigt bra tips. Men i alla fall... om du då har ett stängsel där du har plus och minus. Jag har aldrig sett eller provat dem, men jag har läst om dem då. Det jag först tänkte, hur sitter de då så inte det slog gnister emellan? Va? De får ju inte vara för tätt. Ja. När du har höga spänningar så hoppar det ju ganska långt. Va?
Ja.
Men det finns tydligen, och då är det ju så att då behöver djuret som ska hållas inne eller hållas ute komma i kontakt med båda de trådarna samtidigt då.
Aha.
Mm. Så det är ju ett annat sätt då.
Just det. Om man är sugen på det här med att gräva ner någonting som jordar.
Ja.
Hur ska det vara utformat?
Alltså det är ju samma kriterier egentligen. Det är ju bra om du har fuktig mark.
Ja, men kan jag gräva liksom ett dike som är 10 meter långt och sen lägga ner en vanlig stängseltråd i den?
Nej. Jag tror du vill ha lite... Du tänk på ett jordspett så ser du att det ska ju vara en viss kontaktyta.
Ah.
Du ska ta lite grövre grejer i så fall. Just och så det. Någonting som inte rostar upp då om du lägger ner så mycket jobb på det, va? Så att det försvinner med tiden.
Ja, men vad ska jag köpa då?
Ja, det, spontant så kan du väl köpa en... koppar är ju väldigt dyrt nu. Det var inte dyrt när jag gjorde detta för 30 år sedan. Men... En kopparledning är ju inte dumt alltså.
Det är ju pensionsförsäkring där. Du kan gräva upp den här 150 meter.
Ja, precis. Något åt det hållet. Du kan... Aluminium funkar också.
Mm.
Det är väl också dyrt nu för tiden. Det mesta utom metaller och sånt har ju blivit det. Men annars tänker jag att du kan lägga ner en galvad längre stång. Du har ju de här... jordspetten, det är ofta ett vinkeljärn då, om du fixar ett sånt som är galvat eller skyddat på något sätt då, så kan du lägga ner det också så får du en viss yta då, va? Annars finns det ju...
En hundvårdssektion kan jag gräva ner.
Ja, jag skulle säga det. Du kanske har något skrot som är bra att gräva ner som du kan sätta ledningen till också då, va?
Och så man gräver som en grav för en hundvårdssektion och sen
ja, för det låter lite till. Dyrt och du kan väl ta något annat.
Jag har någon sån här gammal skruttig, alltså som inte är något dyr.
Ja. Ja, där borde du få stor kontaktyta. Men gräv ner den en bit också så att du har mer fukt i backen där nere då. Och så inte på torraste stället då.
Bra tips, Patrik. Tack för det.
Nu... Då har du ett riktigt jordankare nästan alltså.
Ja, ja.
Men då får du tänka ut var vill du ha det någonstans. Och sen att du har bra ledningar ut och så vidare också då va. Och då kan du också använda den till åskskyddet då.
Just det, smart. Mm. Vi går vidare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi har fått en fråga till podden från Carl Johan. Han skriver så här: hemma har jag massor med batterier. Förutom en massa AA och AAA så är det även 18 volts till skruvdragaren och 36 volts till gräsklipparen, trimmen och cyklarna. Det kan kännas snopet om man står där med en massa sparad energi som inte går att använda när man behöver den. Finns det någon mackapär man kan köpa för att omvandla strömmen till mer användbar el? Så man till exempel kan plocka ut 12 volt ur ett cigarettändaruttag eller 220 växelström. De flesta batterier står det tydligt vilken som är plus och vilken som är minus. Men sen har jag fått höra att det ibland kan vara styrning som gör att batterierna inte har någon ström i utgångarna om de inte är kopplade till rätt manik. Går det överhuvudtaget att tänka att man vill ta hand om den här strömmen? Tack för all kunskap ni sprider, Carl-Johan. Ja, kan man få ut strömmen ur batterier på något sätt? Alltså till exempel ett skruvdragarbatteri är väl frågan, va?
Ja, så är det. Jo, det går och göra det. Det finns adaptrar och sånt till sådana saker då. Som man kan... Det får man leta upp då. Jag kan inte ge ett tips om det på rak hand då. Men jag har ju Milwaukees grejer.
Ja.
Och jag har adaptrar till dem.
Och vad blir det då?
Ja, men har du 12-voltsbatterierna där så är ju det strax under 12 volt egentligen då, va? Det är väl 3,7 gånger 3 tror jag det. Det är ju såna här 18650 heter de, va?
Just
tre,
det.
De är ju 3,7 volt och det är tre stycken såna i, tror jag, i en 12 volts batteri med 2 ampere timmars i då. Men det finns alltså så att du kan ha, så du får ut 12 volt ur de där.
Alltså, ur ditt 18 volts batteri så kan du få ut 12 volt istället?
Ja, det vet jag inte däremot. Men det finns en mängd olika adaptrar och sånt till olika sådana här grejer. Så att jag skulle nog ta och titta på de här större prylbutikerna.
Jag kör ju nu med DeWalt med mina verktyg. Och de har en adapter så att det blir USB från de här batterierna.
Har du powerbank. Bytt till DeWalt, Kalle?
Jajamän. Okay. Till vad snyggare gul färg.
Alltså, jag kan tänka. Det måste ha varit något sånt i så fall.
Ja. Nej, men så då kan man få USB från alla batterier man har.
Mm.
Det är bra. Är det allt vi har att erbjuda Carl Johansson svar?
Nej, men alltså det finns så mycket lösningar. Titta som sagt på de här Kjell & Company, Teknikmagasinet, Amazon har ju också väldigt mycket sådana grejer. Så att det går att hitta mycket där. Så att absolut finns det lösningar. Jag har gjort så att jag ska kunna använda de här. Alltså det är ju bra banker med litiumbatterier, så det är självklart att man vill kunna använda dem till att driva en radio till exempel eller någonting sånt där, va?
Just det.
Så det är en bra tanke och det finns möjligheter till det. Vi får nöja oss där eftersom jag har researchat.
Nästa fråga gäller bladmögel på potatis. Ett kärt ämne, Patrik, som du gillar att prata om, vet jag.
Mm.
Finns det något bra sätt att råda bot på det annat än att använda sprutmedel? Skriver Martin.
Ja, absolut. Gör det råda bot på. Alltså, ofta är det ju det här tillräckligt bra, va?
Mm.
Att man kan vidta åtgärder som gör att det inte blir fördärvat alltihopa. Och det främst måste jag nog säga att det är sortval. Och går man på de här som är framtagna framförallt för ekologisk odling då, kommersiell ekologisk odling, för det här är ju, alltså är du större odlar och odlar potatis ekologiskt, så är det ju ett enormt riskmoment det här med bladmögel. Du kan ju i princip få hela den här skörden förstörd, va? Och har du några tiotals hektar med potatis så är det ju hundratusentals kronor, va? Så det är verkligen, och där har man lagt ner mycket jobb på att få ökad resistens då emot bladmögel. Men det är även mot de andra sjukdomarna då, va? Kräfta och sådana saker. Så att, men det är en viktig grej då. Välj rätt sort.
Det känns ju knäckande för Martin då, för han kan ju inte byta sort nu.
Nej. Men om man redan har plantat så får han lyssna nu och lära sig inför kommande säsonger då.
Åh, oh, gud vad härligt.
Ja, men sen har du ju såna här saker som växtföljd.
Mm.
Just bladmögel kan ju vara jordbunden då, va? Så att du flyttar runt minst 4 skiften. Det är därför jag pratar om det här att bestämma hur mycket potatis du vill odla om du ska ha en liksom en beredskapsträdgård då, va? Och så gör du ett så stort skifte.
Mm.
Sen gör du minst 3 lika stora till. För då flyttar du runt potatisen här också. Minst 4, helst 5 ska man väl säga då. Jag kör själv med 4 nu då. Så du får växtföljd då, va?
Ja.
För då odlar du på samma ställe, då förökar du upp det här, va? I jorden, och då blir det kraftigare och kraftigare. Sen har du såna här åtgärder som radavstånd.
Ja, det minns att du har pratat om.
Jajamensan.
70 centimeter brukar du säga, va?
Ja, 70-80 till och med. Oj, kan du nog ha med. Ja, jag gillar ju när det är stor blast, och det är också för att jag tycker potatisskiftet är så viktigt när det gäller det här att hålla tillbaka ogräset i odlingen då.
Mm.
Då skuggar ju blasten. Men samtidigt så är det ju så här att har du mycket blast så blir det ju tätt. Då torkar det ju långsammare och sådana saker. Va? Men det kan du reglera med radavståndet då. Då får du mycket jord att kupa med och sådana saker också.
Mm.
Så jag tycker inte man ska vara rädd för att gå upp i radavstånd lite grann. Och under en stor del av odlingssäsongen då, framförallt tidigare angrepp, ja, men då har du ju möjlighet för luften när det blåser att gå emellan raderna och torka ur det istället för det som en kompakt matta då, va?
Mm.
Så det är också en åtgärd man kan göra då.
Men om man nu har bladmögel och ser sin skörd gå åt helvete i år, vad ska Martin göra då? Ska han ge upp eller ska han?
Nej, men alltså det är ju så att det kan ju gå ner då till potatisen, och då är det där som är brunröta. Så får man bladmögel så gäller det ju att ta bort blasten så fort som möjligt och skörda det som skörda går då under sen för att skydda potatisen helt enkelt från för kraftiga angrepp.
Går det att göra att öka radavståndet genom att ta bort varannan rad nu?
Alltså,
och då, så på så vis få liksom en uttorkande effekt som gör att möjligt försvinner.
Ja, men alltså jag tycker inte han ska göra det. Det regnade mycket den här sommaren, i alla fall här hos oss. Men det framgår ju inte att han har börjat få problem redan, va?
Ja, men jag gissar att han, eftersom han frågar, så gissar jag att han har.
Nej, jag tror att han funderar på detta.
Mm, ja.
Att det är en mer allmän fråga, tänk, tolkar jag det som.
Ja.
Så då har han fått en del ingångar till nästa säsong då. Och sen är det ju det här med allmäntillståndet, att det beror på, ja, har du en mer fuktighållande jordar och sånt, så kan jag tänka mig att problemen ökar, alltså mer lerjordar. Man odlar ju ofta det på lättare jordar och där trivs de flesta potatissorter bättre.
Mm.
Så det är också en aspekt då, om man har möjlighet att välja det.
Ja.
Mm. Och annars så är det ju sådana här saker som dränering och så också, att det inte är för blött. Att man odlar mer på en lite högläntare plats än en låglänt plats, alltså inte nere i en grop.
Just det.
Mm.
Ja, bra tips.
Mm.
Hoppas det hjälper, Martin, och lycka till med potatisen.
Ja, det är ju svamp, så det är ju liksom fukt och det här som gör att det trivs helt enkelt. Så man kan få luft och torkning och sådana saker då, va. Så, potatis är ju en sån här växt som har mycket vatten med sig och är inte de allra torkkänsligaste växterna heller. Den funkar ganska bra, alltså den ger ju skörd även om det är en torr sommar, men det kanske bara blir halv skörd. Så man behöver ju inte överdriva vattnandet. Förutom att du fuktar ner, blastar alltihopa det här och skapar en bättre miljö för de här svamparna då, bladmöglet, så vattnar du ju massa ogräs också. Det är en fördel det här att potatisen är bra på att hantera mindre vattenmängder helt enkelt. Därför att då kan ju den få växa, komma igång. Ogräset står ju också där och stampar då, för de behöver ju vatten, va. Så hinner blasten växa till sig.
Och visst är det för att potatisen har så mycket vatten i sig när man sätter det liksom?
Ja, precis. Från start, ja. Det är ju därför du ska blötlägga bondbönorna innan du sår dem.
Mm.
Ifall det är torrt. För då är ju de uppblötta och igång också när du lägger ner dem då. Så blötlägg dem över natten när du ska sätta potatisen, om du sätta bondbönor i också. För annars så är det torrt det där då, va? Då kommer ju inte bondbönorna igång.
Ja, just det.
Nej, och då behöver du inte vattna på samma sätt om de är blötlagda från början. Och det är hela tiden det här att nej, men då vattnar du inte ogräset heller, va? Då hinner det här komma igång, du hinner köra någon ogräshackning lätt i där och så, och sen ska du kupa och så, va? Men är det jättetort så vinner du mycket på att vattna potatisen vid 15 cm blast ungefär, va?
Och vid blomning.
Och precis, alltså det där är en del blommar knappt och det är lite olika så, men i huvudsak så är det som du säger, det brukar jag ju säga, men man kan tänka sig då när den första, precis när det ska börja då, va. Och den första vattningen, det är ju för att då har du ju det här mängden knölar, va. Och det är också, kupningen kommer ju där också. Och sen har du storleken på slutet. Senare, alltså i princip strax innan blomningen eller när det är på gång där då, va. Och det är inte det att det fyller upp och blir vattnig potatis, utan det är just det att då kan potatisen växa till sig ordentligt. Den blir lika fin ändå fast större.
Gud vad det låter härligt, tycker jag. Mm. Att det räcker att vattna den två gånger.
Ja, sen lite beroende på kontext givetvis då, men det är de två viktigaste vattningstillfällena i alla fall. Och att man kan ligga lågt just för bladmögel och ogräs då.
Det måste också vara bättre med droppbevattning än vattenspridare om man inte vill få blasten blöt.
Ja, det är klart. Men ja, precis. Har man en mindre odling så går det ju att göra det.
Nästa fråga kommer från Robert som har problem med ogräs, verkar det som. Och att livet tar över och det är svårt att hinna med att rensa. Han har därför en fundering som är så här. Jag vet att ni pratade en del om att täcka en land med markduk. Kan man låta den ligga kvar hela sommaren och bara klippa hål för plantorna? Eller kommer det att ställa till det? Det här är ju en grej som många, jag tror många tänker på. Jag har också tänkt på det. Det verkar skithärligt att bara göra hål för där man vill ha själva plantan.
Mm. Alltså det finns ju sånt. Det finns nedbruk. Alltså saken är ju den här att... Ja, men det tar ju tid. Kostar pengar. Ja, du vet sådär va.
Mm.
Så, ja.
Men om man åker på så här självplock för jordgubbar, då är det ju alltid så här svart plast. Och sen är det hål för plantan.
Ja. Ja, plast är jag inte jätteförtjust i då. Det finns ju andra dukar som släpper igenom luft och vatten och så bättre då.
Mm.
Gör det. Förr hade man ju halm där då till jordgubbarna. Men alltså, det går ju att köra med dukar. Och det jag har sett är ju att du har en ring. Och så bränner du bort plasten. Så får du jämna fina ringar. Efter ja, smart. Hålen då. Jag själv har ju klippt kryss när jag har provat sådana lösningar. Jag har kört med kraftig papper. Jag åkte faktiskt till ett tryckeri och så fick jag de här rullarna som var kvar på slutet och sånt där.
Mm.
Jag experimenterade med att odla direkt i gräsmattan.
Ja, men det där har jag också gjort med potatis. Jag har lagt kartong och,
ja,
och halm och sådär.
Mm. Så är det. När jag odlade... Jag har provat sånt här som att sätta squashplanter med en kartong runt och sånt som kväver och håller tillbaka ogräset. Och tanken var att det skulle gödsla när det bröts ner och så vidare, men det slutar ändå med att det är liksom det här keep it simple, stupid. Gör så enkla saker som möjligt. Inga massa extravaganser och sånt som bara kräver arbete för att upprätthålla och göra och så vidare, utan allra enklaste brukar vara bäst, höll jag på att säga. Men jag kan säga, jag har en sån, just när det gäller ogräs så måste jag säga det. Jag har ju haft regn varannan var tredje dag, va? Mm. Mer eller mindre. Men det har verkligen varit ett sånt här år. Allting växer bra, inklusive ogräset.
Ja, köp aktier i svinmåla, tänker man.
Ja! Nej, våtar vid mitt fall är det där. För jag har ju hunnit hacka i början, men så har det varit så oerhört. Så jag är ju där han är, va? Hög igenkänningsfaktor. Jag hinner ju inte med ogräset.
Nej.
Nu har jag ju olika. Jag har ju gjort de här bäddarna då, va? På ett skifte. Så att folk ska få, småbrukarkurserna igen då, ska få prova på och lägga upp bäddar med sådana här bladhackor och sådär och se hur lätt det går att göra det. Och hur man sår och så vidare där i då. För, men sen har jag ju gått över till vanlig radodling. Alltså jag har inga upphöjda bäddar. Då ska man ju kämpa med att upprätthålla dem där och så vidare, va. Och det är så tydligt nu. Med den här radodlingen, alltså att du bara har, och så sår du rader rakt ner. Och du har inga gångar och upphöjda bäddar eller någonting.
Mm.
Där har jag ju kunnat köra rensning rätt över och jag har kupat lök och sådana saker. Och sen går jag till de upphöjda bäddarna. Där har vi hackat, vi har hunnit handrensa någon gång i dill och palsternackor och så vidare, va? Persiljer och sådana där saker som växer där. Men det är bara översvämmat. Och framförallt så är det så här, gångarna.
Ja.
Där växer det ogräs och ja, där får man ju hålla på. Jag har brukat lösa det när jag har odlat så där med kupplogen. Att jag kör med kupplogen i gångarna liksom. Och river upp det här. Det är ofta våtarv hos mig och eventuellt svimolla och sånt också då. Men, och sen kastar det jord över andra. Men när det blir för stort då funkar ju inte det, va. Du gräver upp lite i mitten och det går väldigt trögt eftersom rötter och sånt har blivit kraftigare. Och sen viker det liksom bara över det andra. Och regnar det, ja då rotar det sig igen och så, va. Så jag måste säga, jag är... Allt talar mer och mer för radodling.
Ja, kul! Ja, för jag upplever också som att just gångarna i mitt trädgårdsland är mitt stora problem i år. Det är som att jag har ogräsodling där och sen odlar jag andra grejer i bäddarna.
Mm. Men våtar är bra det också. Det är, man får inte äta för mycket med, för det är lite lätt laxerande då. Jo, man kan ju äta mycket om man är hård i magen. Men svinmållan är ju också kanske den finaste bladgrönsaken, så det gör ingenting.
Nej, jag får börja äta den då istället för att bara rycka den. Ja, men man kan väl säga så här då, att om Robert har tillgång till någonting som inte släpper igenom ljus, som han tycker känns lätt att lägga ut, så går det jättebra att bara göra ett hål och odla där.
Ja, det går att göra det. Men jag tycker att det ska vara ett genomsläppligt material då. Men jag kan säga så här, jag vet inte om det är värt insatsen i en liten odling helt enkelt. Utan hitta det. Jag försöker göra det på min småbrukarkurs också. Visa det här, uppmuntra det här att hantera ogräset, göra det vid rätt tidpunkt och så vidare. Och det är oftast det allra, allra enklaste faktiskt. Skaffa bra redskap och inte stå där med några, ja, de kostar ju nya, några enstaka hundralappar, oftast bra redskap, va?
Det kan det vara värt.
Ja, det är det. Om du ska odla, så ge dig bra redskap, och ger du dig bra redskap, handredskap framförallt då, va? Så är det ju redskap som du i princip har hela livet, så det är inga jättekostnader om du tänker hålla på med det då.
Nästa fråga kommer från Mattias. Han skriver att han har 6 stycken 20 liters vattendunkar i källaren med ambitionen att byta vattnet i 2 av dem den första varje månad, och på det viset aldrig ha mer än 3 månader gammalt vatten. Nu till frågan, när jag byter vattnet, behöver jag göra någonting för att upprätthålla god hygien över tid, eller räcker det med bara att fylla på nytt? De dropparna som blir kvar av det gamla i dunk och lock, spelar de någon roll? Eller blir gammalhalten så låg att det inte spelar någon roll? Locket tar ju en sekund att skölja av, så det gör jag nu. Men dunken blir ju kvar lite i. Vad säger du om det, Patrik?
Alltså allt när det gäller sånt här med vatten och sånt där, det beror ju på vad du har för utgångsläge. Hur rent är vattnet? Det är bakterier och sånt i vattnet. Ja, då behöver du ju göra rent mycket. Och har du rent vatten, ja då hinner det inte bli någon speciell tillväxt. Och du förvarar den svalt och mörkt och bra och så vidare. Va? Så, alltså, vill man, du har ju klorin.
Mm.
Det har begränsad hållbarhet i sig. Det bryts ner över tid, men en klorinflaska, den håller ju i något år i alla fall, va? Och vill man rena vatten, då räcker det alltså att ha 2-4 droppar per liter i en sån där. Men då har du ju lite klorin lukt och smak på det där, va?
Men inte farligt?
Nej, det är det inte. Inte de mängderna. Och du kan dessutom få bort det med hjälp av askorbinsyra. Alltså ren bas C-vitamin då, va? Askorbinsyra. Genom att ta i det lite grann i sånt vatten, så tar du bort det. Men det går, det jag skulle säga till han, jag vet inte, han verkar vi satsa på det här med att ha friskt och fräscht vatten, så han ska ju inte ha det. Men det går ju samtidigt, om man är tveksam när man sköljer, att ta i lite klorin och skölja och skaka runt i en sån, alltså små mängder i en sån dunk också då, va. Men vill han göra ren dunkarna också och ha hållbarhet över tid, alltså att det verkligen fungerar så att man inte tröttnar och sådär och så.
Mm.
Nu är det nog kanske så att han har valt den här metoden för att han är en oerhört strukturerad och disciplinerad människa. Det finns ju sådana med. Jag har sett flera stycken under mitt liv faktiskt.
Ja, är det ingen av programledarna i den här podden som...
Det är det inte. Här är det, får man kompensera och ta höjd för saker och ting istället. Så är det. Men... annars så skulle jag nog tänka att har han kommunalt vatten eller han har testat vatten i egen brunn och så vidare som är godkänt, så behöver han inte byta vatten så ofta. Det blir...
För mycket jobb?
Ja, det blir onödigt mycket jobb då, va? Och då kan han ju göra det mer sällan, men då kan han lägga ner lite mer tid och göra ren dunken istället och skölja ur den och så, va?
Underbart.
Skulle jag säga.
Hoppas det hjälper dig, Mattias. Byt lite mer källan och gör lite noggrannare.
Mm.
Du, Patrik.
Ja.
Nu är slut för idag.
Ja, det tror jag. Vet du vad jag ska göra nu, Kalle?
Nej, berätta.
Nu ska jag uppgradera. Jag vet inte vad det är riktigt, hur många levels jag gör nu, men nu ska jag åka och hämta 2 stycken ostfrisiska mjölkfår.
Oj!
2 tacklam.
Gud vad spännande.
Ja, det ska det verkligen bli. Det var ju någonting som vi hade tänkt göra när Ing-Marie, min hustru, går i pension. För det blir ju lite mer jobb med det, va. Och som du märker när du jagar, nu har jag väldigt bra stängsel, så att jag hoppas inte få de jätteproblemen. Det är väl innanför de här perifera stängslen möjligtvis att de rymmer och äter upp allting då, va. Men det får det lite tacksammare och hålla inhägnade än jätter i alla fall, va. Nej, men jag lyder mitt eget råd. Är det så att du har tänkt göra någonting, så är det i år du ska göra det, va. Skaffa de där kaninerna, hönorna eller tacklammen då. Så att jag ska låna en bagge här senare. Och hoppas då få minst 2 tacklam till då.
Och så planerar jag att ha en flock på 4?
Ja, 4-5 stycken till att börja med då, va. Så att det blir en hel flock som fungerar tillsammans.
Och då ska du mjölka de här alltså?
Mm. Eller låta dem... det går ju också att låta lammen ta dem. Det beror på hur mycket du kan ju få dem att mjölka ganska mycket om det är bra stam på dem. Och framförallt har de ju spenar som går att mjölka då, va, som är lite större. Men de kan allt ge en del då, men då får du ju ge mycket mat så att de kan producera den här mjölken då.
Men de producerar så att det räcker åt lammen ändå?
Ja, det gör de. Ger du hö och bete och lite kraftfoder och så under, alltså spannmål och så i måttliga mängder, så ger de ju mindre mjölk. Det är ju inte så att du måste ge optimala givor hela tiden för att de ska ge någon mjölk, utan det är, vad ska jag säga, lite gas och broms på det där.
Så jag vet, och vad gör ni sen med mjölken?
Ja, men mjölken där, fårmjölk är ju väldigt speciell på det viset att den är väldigt innehållsrik. Så att, ska jag se nu. Ja, men alltså grejen är, det är att du får ut, är det nästan dubbelt så mycket ost som du får på komjölk alltså.
Mm-hmm.
Så det är ju framförallt det, men det är ju vi skaffar dem nu så vi har dem och försöker få upp en flock och få ordning på all infrastruktur och allt runt det där. Och det här bygger ju då, i och med att jag har så litet ställe, så blir det ju i princip vinterhage och lite till här hemma. Så det här bygger ju på samarbete med att jag hjälper grannar då. Och då är vi inne på det här med flyttbara elstängsel och sånt där. Som är högre och kraftigare och så vidare. Och bra elaggregat, för vi har ju vargar här, va.
Ja.
Så det, men det är något annat avsnitt det. Jag ville bara berätta det, att jag ska göra det. Det är väldigt roligt.
Gud vad spännande. Alltså idag.
Nu ska jag åka.
Åh, vad roligt, Patrik. Får du berätta om nästa vecka?
Ja.
Tack för era frågor. Lycka till med ert liv. Så hörs vi om en vecka. Puss och kram, hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.